Det ska alltså bli det fjärde föredraget i den här serien. Och svar om Bibeln. Och den här gången ska vi tala om Messias. Messias i judendom och kristendom. Messias i judendom och kristendom. Det blir då en jämförelse. Vi kommer titta på likheter och olikheter. När jag säger Messias så antar jag att nästan alla med en gång tänker på befriare eller räddare eller frälsare när man hör ordet Messias. Det kan ju användas i vardagligt tal om kanske en fotbollsstjärna som när ett lag som håller på att förlora i serien och så kommer det en förstärkning, så står det på löpsedlarna och så står det på sportsidan att den och den personen blev en Messias. Så det tyder ju på att man med ordet tänker på att det är en som räddar, en som befriar. Och det är ju i och för sig inte så dumt, men vi ska då se vad som kan ligga i det här med att rädda och att befria. Vi får börja med utgångspunkten för det här ämnet. Det måste ju vara något material som talar om en Messias. Och utgångsmaterialet är ju det vi kallar för Gamla testamentet. Det är där som Messias omtalas allra först. Och på den punkten är det ingen skillnad mellan judendom och kristendom. Man har alltså samma utgångsmaterial. Man har Gamla testamentet, som dock inte kallas för gammalt i judendomen, eftersom man inte menar att det har sin fullbordan och ska ersättas av ett nytt testamente. Men utgångspunkten är lika, Gamla testamentet. Men under historiens gång så har då löftena om en befriare, en räddare, en Messias kommenterats och belyst med ytterligare texter. Och för judendomens del så är det ett stort material som man kallar för Talmud. Och utöver det talmudiska materialet så är det då skilda rabbiner ända fram till vår tid som har kommenterat och skrivit om och belyst och fört fram egna funderingar om vem är egentligen Messias. När det gäller kristendomen så är kommentaren till Gamla testamentet och ska vi säga belysningen av vem Messias är och hur texterna ska tolkas, det är då inte talmudiskt och rabbinskt material, utan det är Nya testamentet. Nya testamentet ses som fullbordan, facit kan man säga, till Gamla testamentet och Gamla testamentets uppfyllelse. Då går jag till termen, själva ordet Messias. Varför använder vi det ordet? Ja, skulle vi hålla oss till grundtextens ord så skulle vi inte säga Messias utan Mashiach. Men det är så svårt att säga Mashiach. Så när det bibliska gammaltestamentliga materialet studerades i den grekisktalande världen så gjorde man om ordet Mashiach lite grann. Man grekiserade ordet till Messias. Greker sätter S efter alla de hebreiska orden, nästan alla som slutar på vokal. Heter det Gamla testamentet Jesaja så blir det i grekisk sammanhang Esaias. Står det Jeremia så blir det i grekisk sammanhang Jeremias. Och står det Mose så så blir det på grekiska Moises eller Moses. Och så har vi fått ordet Messias. Det går alltså tillbaka på det hebreiska ordet Mashiach som betyder den som är smord. Den smorde. Den som är smord. Och när då Nya testamentet tar upp denna undervisning så tar man ett grekiskt ord. Ibland har man kvar ordet Messias eller Mashiach. Men om man översätter till grekiska, då blir det Christos, Kristus. Så Kristus är grekiska och betyder den som är smord, den smorde. Så säger man Messias eller Kristus så är det alltså samma sak. Man bara utgår ifrån två olika språk. En som är smord eller den smorde är det alltså frågan om. Och då undrar man ju lite grann, vad vill man ha sagt med en som är smord? Ja, då får man läsa i Gamla testamentet, framförallt i Torah, i Moseböckerna, om vad man menar med att smörja någon. Och ska vi säga det kort så betyder det att man avdelas till ett bestämt uppdrag. Och den som avdelar en eller utväljer en till detta uppdrag, det är Gud själv. Gud bestämmer eller utväljer en person till ett visst uppdrag. Och uppdraget är också gudomligt. Det är ett speciellt gudomligt uppdrag, ett högt och viktigt uppdrag. Och vem tror ni då som framförallt kallas för den smorde enligt Torah? Jo, det är översteprästen. Översteprästen skulle smörjas på ett mycket högtidligt sätt. Med en alldeles bestämd smörjelseolja som skulle tillredas mycket noggrant. Och det är kapitel efter kapitel om själva smörjelsen och denna ceremoni. För det var så högt och viktigt uppdrag som det var frågan om. Och då frågar man sig ju, varför just då översteprästen? Det var alltså inte konungen, som man kanske tänker. Det kommer senare. Israel skulle inte ha någon kung. Israels kung skulle vara Herren själv. När man så småningom säger att vi vill ha en kung som andra folk har, så misshagar det, står det, Gud. Och det blir först efter en viss tvekan tillåtet att man ska få en kung. Det man behövde var en överste präst. Och anledningen till det är just att man behöver befrias. Eller man behöver räddas, som vi sa då inledningsvis. Och hur skulle då den här räddningen gå till? Jo, i det bibliska sammanhanget så är ofriheten orsakad av uppror mot Gud. Eller man kan också säga en brytning med Gud. Och det är ganska lätt att förstå om vi tänker oss att den här inspelningen inte alls fungerar. Så kan det bero på just att det är ett brott på sladden. Om en viss maskin inte längre går, så är det den ihopmonterad fel eller det brott på sladden. Och det leder då till, när det då gäller människan och hennes förhållande till Gud, att är det en brytning med Gud, ett uppror mot Gud eller brytning med Gud, då drar det med sig all möjlig ofrihet, all möjlig fångenskap. Och då förstår vi att det här med befrielse, fångenskap och frihet, det har hela tiden att göra med Gud. Det är alltså inte i första hand den politiska ofriheten och den politiska friheten, utan det går djupare. Och just därför så var det då överste prästen som skulle vara befriaren. Därför att den här brytningen eller upproret kunde bara helas genom ett soningsoffer. Ett offer. Överste prästen är en offerpräst. Han måste åstadkomma en försoning, en lagning kan man säga då, av det här brottet. Och den här lagningen kunde inte gå så till att överste prästen skulle tala om för brottslingarna eller de som har brutit med Gud att nu gör ni si och så blir det bra igen. Utan brottet hade medfört en oförmåga hos människan att laga brottet. Gud själv måste nu laga brottet. På ett ställföreträdande sätt ska det sonas, ska det gottgöras. Och under hela gamla förbundets tid så får då överste prästen se till att ett oskyldigt, felfritt offerlamm eller ett annat offerdjur blir offrat i syndarens, den upproriskes ställe. Så det är ganska nyttigt att lägga märke till att från början så syftar en smorde på en offerpräst eller överste prästen. Att befrielsen kan bara åstadkommas genom ett sonoffer, ett försoningsoffer. Om man går till källorna då för att leta uppgifter om vad som menas med Messias, så talas det ju om den här brytningen redan i Bibelns början. Redan i tredje kapitlet av första Mosebok så äger brytningen rum, det som kallas för syndafallet. Och omedelbart efter brytningen så förkunnar Gud att han utlovar en räddning. Och den här räddningen uttrycks med orden: kvinnans säd skall krossa ormens huvud. Och det är den första messianska profetian, har man sagt. Alltså det första löftet om en befriare. En som ska krossa den varelse som var orsak till att det blev en brytning. Ormen är ju en exponent, en företrädare för den upproriska makten som får människan att trotsa Gud, överge den goda, lyckliga gemenskapen med Gud. Och därmed hamnar människan i ofrihet, synd och elände. Längre fram i tiden så talar då profeterna tydligare och mera om den här befrielsen. Och allra tydligast är det Jesaja som talar om den i Jesaja 53. Och där markeras det att Messias, han är förebildad av översteprästens offer, som det står så mycket om. Han ska vara som ett offerlamm som blir offrat i syndarnas ställe. Jesaja säger: genomborrad blir han för våra överträdelsers skull, och straffet blir lagt på honom för att vi ska få fri. Han är ett skuldoffer som medför liv åt då brottslingarna. Så man ser i messiasbegreppet ligger alltså från början väldigt mycket det här att brytningen och helandet av brytningen ska åstadkommas av en ställföreträdare. Messias är en ställföreträdare eller en medlare. Om man jämför judendom och kristendom så är det alltså lika att man räknar med en befriare, en fredsförste. Men det blir en olikhet när det gäller befriarens uppdrag och befrielsens karaktär och fredsförsten, fredens karaktär. Vad är det för fred? Vad är det för befrielse? Och anledningen till att det blir en skillnad, det kan man se under tidens gång. Den är inte så markant i början, men längre fram i judendomens historia så kommer man inom judendomen att betona ner det här med en befrielse från synden, som en befrielse som måste ske genom en medlare, en ställföreträdare. Det glider över att bli mer och mer en befrielse från politiskt förtryck. Och freden och fredsriket blir en konkret yttre jordisk fred i ett konkret yttre jordiskt rike. Det är utvecklingen inom judendomen. När Gamla testamentet försöker beskriva Messias uppdrag så använder man ett rikt bildspråk. För att uttrycka frid så tar man bilder från naturen eller från världsliga riken, ofta från naturen. Där det är frid, där är det helt. Där är det inte osämja och där är det liv och harmoni och glädje. Och därför använder man ofta bilden av en öken som blommar. Det är inte torrt, det är vattenrikt område. Där finns ingen mörker och ingen blindhet. De blinda ser, lama kan gå. Där är det inte krig, man lyfter inte svärd mot varann. Vargar och lamm betar tillsammans, till exempel. Men frågan är vad nu det där bildspråket vill uttrycka. En tolkning skulle kunna vara att det vill helt enkelt inte vara direkt bilder, utan det är bara ett porträtt av hur det konkret ska vara eller ska bli. Det ska bli ett yttre, konkret, synligt lyckorike här på jorden. I Nya testamentet så går man emot en sån tolkning av det här bildspråket. Där säger man rakt ut att det här lyckoriket är icke-jordiskt. Det kan inte ses med ögonen. Mitt rike är inte av denna världen. Det är i världen, men inte av världen. Och när man talar om det här riket och använder till exempel begreppet Sionsberg eller Jerusalems stad, då säger man det är inte som det jordiska Jerusalem, utan det är en himmelsstad som inte är byggd med människohänder, som inte har stenar och grundvalar som kan skaka och rämna som jordiska byggnader, utan det är en byggnad av helt annat slag. Och centrum i denna byggnad, templet själv, det blir i Nya testamentet ett levande tempel, ett tempel som lever. Stenarna i templet, det är de troende. Och själva grundvalen eller hörnstenen, det är Messias själv. Det är alltså ingen yttre vanlig sten, utan stenen är alltså en bild i sammanhanget. Men har man den uppfattningen att de gammaltestamentliga profetiorna inte är bilder, då tänker man sig att Messias måste höra ihop med ett yttre tempel och med ett yttre Jerusalem och med ett yttre Palestina eller ett Israel och med yttre frid. Politisk frihet kan inte vara ockuperat av en romersk makt samtidigt som Messias är där, till exempel. Och har man den tolkningen, och det är den vanliga inom judendomen, då kan inte Jesus av Nazaret vara den utlovade Messias. För att den romerska ockupationen fortsatte, den ofriheten i politisk yttre mening fortsatte. Och städer vittrade ner och det var alla möjliga brister på husen i Jerusalem. För att inte tala om det viktigaste huset i Jerusalem, templet självt. Det lades i ruiner och det brändes ner. Och man förstår ju ilskan bland judarna om man har den här tolkningen när Jesus säger det här fina templet, det ska rivas ner. Här ska inte bli sten på sten. Och ännu argare blir man ju när då Jesus från att ha sagt detta går över till den här andliga tolkningen eller uppfyllelsen och säger, jag ska bygga upp det på 3 dagar. Och så menar han sig själv, sin egen kropp. Då menar man han är en dåre, han kan inte vara riktigt klok. Så här har vi alltså en nyckelpunkt i sammanhanget när man ska beröra ämnet Messias i judendom och kristendom. Hur ska Gamla testamentets bildspråk tolkas? Jag kommer kanske lite grann tillbaka till det om jag hinner. Sen då själva skildringen av personen Messias. Hur skildras han i det gemensamma utgångsmaterialet i Gamla testamentet? Ja, här får modern judendom ett visst problem. Man har alltså nu valt den tolkningen att det är frågan om en yttre befrielse. Man säger klart och tydligt att eftersom det inte blev fred när Jesus av Nazaret kom, så kan han inte vara Messias. Det är omöjligt. Men då får man problem med beskrivningen av Messias. Därför profeterna i Gamla testamentet framhåller att han har inte den här yttre glansen som man borde ha om det är frågan om ett yttre lyckorike. Tvärtom kommer Messias att bli föremål för förakt. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man. När han kommer som Israels rätte kung, då kommer han i ringhet. Han kommer ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas fåle, säger profeten Zakaria. Alltså inte på en stridshingst, klädd som en segerrik krigare, utan han kommer som en fattig tiggare, närmast i ringhet. Och när profeten använder bildspråk, som de ju oftast gör, så liknas Messias vid lövsly, skulle jag tro man kan översätta det. Alltså sånt där som det inte är någonting att satsa på, utan man hugger bort det. Såna där skott från en stubbe som inte blir något stabilt. Han är det brukar översättas med telning. Från Isais hus, från Isais rotskott, från Davids hus. Och det betonar alltså återigen det här med yttre ringhet och fattigdom. Han kommer fattig ridande på en åsna. Och samtidigt så sägs det då att han kommer inte för att bli hyllad som en segrare, utan han blir förkastad och han blir genomborrad. När det i våra översättningar står sargad, så står det på hebreiska ordagrant genomborrad för våra överträdelses skull. Då kan man gärna översätta ordagrant. Det här blir alltså då ett visst dilemma om man tänker sig då Messias som yttre framgångsrik. Därför att hans rike måste också vara på ett yttre sätt framgångsrikt. Om vi nu ser på Jesus av Nazaret, vad han själv säger. så betonar han, Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att det kan ses med ögonen. Det är invärtes i er, säger han. Men människor vill ju inte ha det så. Man vill ha stora sensationer, att man verkligen ser någonting, att det blir någonting, att det är någonting på ett ståtligt och konkret sätt. Nu ligger då i det här med den smorde, inte bara som jag sa inledningsvis, att man är överste präst. Jesus vill alltså vara då överste prästen, han är den som offrar sig själv på Golgata som den slutlige och siste överste prästen. Han offrar, och han offrar inte ett lamm, utan han är själv lammet. Se Guds lamm som tar bort världens synd, heter det om honom. Och en rad saker som händer med Jesus på korset jämförs med lammet. Till exempel att ett lamms ben inte fick krossas i samband med soningsoffret. På Kristus så står det att man slog inte sönder benen på honom. Men det gjorde man på rövarna på, runt omkring honom. Och det är flera andra paralleller som också finns. Och när apostlarna skriver sina brev så jämför man Kristi blod med lammets blod som var soningsmedel. Men så fick man ju Israel också en kung, och kungen smordes. Därför kungen fick då ett speciellt uppdrag, och han skulle smörjas. Så Saul blev smord, och David blev smord, och Salomo blev smord och så vidare. Och det är den aspekten som då judendomen har tagit vara på. Och sen tänkt sig att är han kung så är han det på ett yttre, mera glansfullt sätt. Ja, hur är det nu med det? Är han kung eller inte? Ja, redan när Jesus av Nazaret ska födas så berättar då texterna om att man väntar sig en judakung. De vise männen i österlandet har tytt himmelens tecken så och sett en stjärna och dragit slutsatsen att nu föds den väntade kungen i Judaland. Och så åker de dit. Och Herodes blir förskräckt och tänker, jaha, är det en messiaskung som föds, då blir det konkurrens. Så då måste jag se till att alla gossebarnen blir dödade. Och han missförstår alltså också detta med att messias är kung. På det sättet att han skulle vara det i yttre mening. Och när då Jesus ska avrättas så är det samma sak. Han, Jesus av Nazaret, judarnas konung, står det över korset som anklagas i skrift. Och Pilatus frågar Jesus, så är du dock en kung? Och Jesus förnekar inte det. Du säger det själv. Men jag är inte en sån kung som du tror. Mitt rike är inte av denna världen. Vore mitt rike av denna världen så skulle han då bara med en liten vink kunna försvara sig eller kalla på himmelska tjänsteväsen, tjänsteandar, legioner av änglar. Men nu är mitt rike inte av denna världen. Han är alltså överste präst, han är kung, men inte en sån kung som man trodde och inte ett sånt rike som man tänkte sig. Slutligen har Messias ett tredje ämbete. Hans ämbete är trefaldigt. Han är också den utlovade profeten med stort P. Vad är det då för text som stöder detta? Jo, redan i Torah så talar Mose, femte Mosebok, om, eller Herren talar till Mose om att det ska komma en alldeles speciell profet som är dig, Mose, lik. Men han är större än vad du är. Mitt namn är i honom, han är en som är mig lik, och mig syftar då på Herren själv. En alldeles speciell profet av gudomlig dignitet, profeten. Och ni vet när man undrar, vem är egentligen Jesus av Nazaret, och Jesus frågar, vem säger ni att jag är? Ja, somliga säger Jeremia, andra säger profeten. Och då tänker man just på det här bibelstället, den här speciella profeten. Och med den speciella profeten menas att här är nu den slutliga, kompletta uppenbarelsen i den här frågan framme. Han är liksom den högsta auktoriteten, den högsta sanningen. Och det är det som kristendomen bygger på. Kristendomens iver för Nya testamentet och Nya testamentets tolkning av Gamla testamentet bygger på att Kristus är profeten. Kristus kommer med facit. Han har förmedlat sanningen via sina apostlar, via sina befullmäktigade ombud. Om man nu då skulle sammanfatta detta, så vill då det material som är gemensamt för judendom och kristendom framhålla att Messias är soningsoffret. Han är överste prästen som ska hela den här brytningen, det här upproret som har ägt rum. Och det kan inte ske annat än att själva grundorsaken till all olycka i världen blir gott gjort, det vill säga han är en frälsare från synd. Hans rike är ett universellt rike. Det är inte bara från Jordan till Medelhavet och från Egyptens bäck till Libanon, utan det betonas att hans rike är ett universellt rike. Hans rike är inte heller föremål för jordbävningar och olika saker så att det är temporärt, utan det är ett evigt rike. Hans rike är ett evigt rike. Ra texter som betonar det här. Likväl så är denne kung liksom inte bara något diffust himmels långt borta, utan han blir människa och han föds av en kvinna. Han är kvinnans säd som ska krossa ormens huvud. Han föds inte av vilken kvinna som helst. Jesaja säger att jungfrun ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Immanuel, Gud hos oss, eller Gud med oss betyder det. Den här kvinnan måste tillhöra Davids huset, därför att Messias ska komma av Judas stam, och av Judas stam av just Davids familj. Och Davids far hette Isai. Och därför sjunger man i en psalm om Jesse, rot och stam, till exempel. Jesse, det är då Isai. Så man kan liksom precisera att han måste vara Davidit, han måste vara av Davids hus och släkt. Och Davids hus har som huvudort Betlehem. Och där ska han födas enligt profeten Mika. Och i Mika 5, där den profetian står, att han ska födas i Betlehem, där framhålles det att detta barn av Davids hus är ingen mindre än Herren själv. Han är den evige, den preexistente som blir människa. De här utsagorna som alltså då finns i det material som är gemensamt för judendom och kristendom är oerhört svårsmälta för judendomen. Man kan säga att de är oacceptabla för den tolkning av messiasbegreppet som judendomen nu har. Enligt judendomen är Kristus eller Messias inte Herren själv, inte en gudomlig person, utan en vanlig människa. En del rabbiner framhåller till och med att han behöver, det behöver inte komma ens en människa som är Messias, utan det räcker att det kommer en yttre fred. Då för man över messiasbegreppet på ett tillstånd av fred, yttre fred i tillvaron, med utgångspunkt från det jordiska yttre Israel. Men därmed är man inte heller bunden vid profetiorna om att han ska födas i Betlehem och vara av Davids hus. Och det är i och för sig ganska märkligt att man kan vara så fri till sitt eget material. Men det är en utveckling som har kommit med tiden. det gamla, äldre material, där ser man att där vågar man inte på judiskt håll gå ifrån texternas uppgifter. Men man har hela tiden svårt med att Messias ska vara Gud och Guds son. Och att det är ett evigt rike. Av ett helt annat slag än ett yttre jordiskt kungarike. I Saltaren, som ju är en mycket gammal bok, och där finns en rad salmer av David som är förebilden till Messias. David lever ju på kring år 1000 före Kristus, alltså för 3000 år sedan. Så heter det i en Davidsalm, den 110:e, om Messias: du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Alltså Messias är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Varför står det så? Jo, på Abrahams tid fanns det en kung i Salem, i Jerusalem, som hette Melkisedek. Den där kungen var på en gång kung och överste präst. Han kombinerade de två sakerna. Och precis så är det med Messias. Och det stämmer ju ganska bra med vad vi har sagt. Han är liksom inte en vanlig kung. Han är kung och överste präst i ett. Och profeten Zakaria på 500-talet före Kristus, han skriver om Messias, telningen, att han ska bygga upp Herrens tempel och sitta på sin tron och regera. Han är alltså en sorts kung. Men han ska vara en präst på sin tron. Och så står det lite kryptiskt: fridens rådslag ska vara mellan båda. Vad tror ni det betyder? Ja, i Israels historia så var det ofta konflikt mellan överste prästen och kungen. Men Messias, han ska vara både överste prästen och kungen. Och han ska inte vara schizofren. Det kommer att råda fridens rådslag mellan de båda uppdragen. Så som överste präst och så som kung, så råder det frid, full gemenskap i den uppgiften. Och där har vi då samlat precis vad det bibliskt sett är frågan om. Messias kommer med ett verkligt rike och med en verklig frid. Men den friden gestaltar sig inte omedelbart i ett yttre jordiskt lyckorike. Utan så länge den här världen finns, så är detta eviga lyckliga rike dolt. Det har en yttre ringhet, men det finns här. Det är i världen, men inte av världen. Och det ska inte framträda i sin yttre härlighet förrän på den sista dagen. Så länge den här världen består, så finns det här i ringhet. Och man blygs inte för att prata om det, fastän det är krig och larm och jordbävningar och sånt samtidigt. När Messias föds enligt Nya testamentet och proklameras friden, då säger man: friden är här. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden. Och då skulle man ju kunna säga, i den mån frider betyder yttre frid. Det stämmer ju inte alls. Det var ju krig och elände och uppror. Men i den här inre, djupare meningen, så är friden där Messias finns. Och Messias lärjungar, eller de som då tar emot hans soningsoffer, de har den här eviga friden, hur mycket krigslarm och elände som i övrigt än finns. Och den friden kallas då för evigt liv. Den som tror på mig, han har evigt liv och kommer aldrig under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Då är det alltså komplett igen. Då är den här brytningen helad. och helandet finns bara hos Messias. Därmed tror jag sätter punkt. Ja, nu var det här tänkt som en längre inledning, så att om ni inte donar av värmen här inne, så finns det väl en stund kvar för frågor.